Värvet görs i samarbete med Acast.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det är väldigt viktigt att väldigt många går och ser allt man gör, för att det är en, ofrivilligt så är det ju bekräftelsen man är ute efter, oavsett om man är medveten om det eller inte. Jag kan ju sitta här och säga att det är inte det som är drivkraften för mig, det är inte det som driver mig, men jag vet inte om det är den riktiga sanningen, för jag vet inte hur det är om den bekräftelsen skulle försvinna.
Nu är det över 2 decennier sedan han slog igenom i lillebror Josefs långfilmsdebut Jalla Jalla. Och under de här åren har Fares stjärnstatus växt och växt. Han har varvat stora filmer och tv-serier i Europa, inte minst Danmark, med dem i USA. Det var först med tv-serien Partisan som han kom tillbaka till yrkesmässig svensk mark efter 10 år i konstnärlig kappsäck. Nåväl, nu är han återaktuell med ett samarbete med regissören Tarik Saleh som han gjorde The Nile Hilton incident tillsammans med. Och åter jobbar de på arabiska i Boy from Heaven som är Sveriges Oscarsbidrag. Men före eventuell gala i Hollywood är det ett stopp i ateljén i Gamla stan. Här är Värvet avsnitt 547 med Fares Fares. Du, men jag har ju förstått det som, det är inte så här första gången jag frågar ifall du vill komma hit.
Det är inte det, va?
Nej.
Nu har du äntligen fått hit mig. Ja. Nej, men det är svårt att få mig att sitta framför en intervju om det inte är något specifikt arbete. Eller om det inte är någon specifik film eller något specifikt projekt jag ska prata om.
Om inte någon skickar hit dig helt
enkelt. Och då är det, jag skulle precis säga, då är det oftast någon annan som bokar saker. Mm. Men jag får ju fortfarande frågan om det, om jag, vad jag ska göra och inte göra. Så jag har ju godkänt det här. Att jag ska komma hit. Men om det inte är i samband med någon premiär, då händer det ju inte.
Nej. Men vad, liksom, och nu har du då haft en hel dag med sånt här. Jag vet inte om den är slut efter vårt möte här.
Du är det sista jag gör här på dagen.
Skönt.
Den här dagen i alla fall. Ja, precis.
Men, och då får du ju stå ut med det här då.
Ja.
Men vilka aspekter av er?
Det beror på hur jobbig du kommer att bli.
Jag tror att jag kommer, jag tror, vet du vad, Faris, jag tror att du kommer att ha ganska mysigt.
Ja, men då så, då ser jag fram emot det.
Nej, men för jag har ju hört dig säga förut att du drar dig för det liksom, och det är ju en aspekt av ditt arbete som, ja, men, som man kanske inte riktigt, det var kanske inte det, att åka runt på junkets och få samma fråga.
Nej, exakt, men samtidigt så vet jag ju att det ingår i jobbet, så det är ju liksom bara att göra det egentligen. Men att sitta och prata om sitt liv öppet, det tycker jag är, oftast är väldigt privat, och det vill jag inte göra. Och sen att dessutom sitta istället och prata om hur man har gjort vissa saker och hur man har gått iväg och så här. Det, jag förstår att det kan vara spännande för människor att lyssna på det, men oftast är det, kan det också vara ganska genant och privat i hur man har gjort så här. Så att det ger inte mig någonting i alla fall. Liksom. Men jag vet att det är väldigt viktigt för i samband med premiärer så här, för marknadsföringen av en film.
Mm.
Så det ska göras. Det är, jag sitter ju där och gör det. Liksom. Och ibland har jag faktiskt trevligt också.
Ja, men vilka intervjuer blir det bäst då?
Faktiskt poddar tycker jag är roligast. Eller allting som är, har någonting med radio att göra är trevligast. Men poddar, då blir det som ett liksom längre samtal på något sätt. Och de brukar bli ganska roliga att göra. Och sen alltså, intervjun i morse på i morgonstudion på SVT var väldigt trevlig också.
Mm.
Den är kort, men det var väldigt trevligt.
Men jag tänker mig, jag menar, du har ju hållit på med det här ett tag nu, och jag antar jag gjort jättemycket press utomlands också.
Mm.
Skiljer det sig stort?
Nej, det är samma.
Okay.
Det är samma sak. Liksom. Typ, samma typ av frågor. Det är liksom.
För jag tänker mig, jag kanske har en naiv bild av oss, men jag trodde att vi var bättre i Sverige.
Nej, vi är bra på väldigt mycket saker, men när det gäller vad vi det ställs för frågor och så är det ju ingen skillnad.
Okej. Okay.
Och jag tycker oftast det också här handlar om det mer självklara och väsentliga, att man ska prata liksom om vad filmen handlar om. Mm. Kan du beskriva din karaktär?
Mm.
Du vet, lite sådana frågor.
Jag har ingen sådana frågor. Vi får se om du blir missnöjd.
Jag, för jag vill inte svara på dem mer.
Härligt. Men du, för jag menar, om det här då inte är din favoritgrej med yrket, så, liksom, alltså, finns det andra aspekter av att vara skådis som är värdelösa?
Ja, det är, pressen är ju inte så rolig heller. Alltså. Det är att få ett nej tar ju ett ganska lång tid att vänja sig vid.
Mm.
Och det är ju en besvikelse som kan göra så att många drabbas väldigt hårt av. Så det är ju inte så roligt.
Alltså inför castings så att säga?
Ja, mycket. Inte bara inför att få ett jobb, utan också att prestera och att det som du har gjort blir uppmärksammat på det sätt som du hoppas på. Att resultatet efteråt blir uppskattat. Och du vet, det är liksom ups and downs när det gäller det här yrket. Och då, du får väldigt mycket uppmärksamhet för vissa saker, och sen så är det jättefyllt av massa med besvikelser, små och stora.
Mm. Men för det där har jag tänkt på och pratat om säkert mycket under åren också, just att som skådespelare är man så mycket är i händerna på andra. För att du, även om manuset ser bra ut, så kan det ju ändå bli pissant i slutändan.
Ja, alltså det är klart att någon kan ju förstöra saker när det sitter, men ofta så är ju det liksom det är ett sammanslaget beslut kan man säga, som man tar utifrån vilka människor som man jobbar med och manuset och rollen och hur man gör rollen själv och sådär. Så att det handlar ju mycket är ju en gissning, men det blir en ganska kvalificerad gissning till vad resultatet ska bli. Man kan ju veta på ett ungefär om regissören kommer att göra ett bra jobb i klipprummet eller inte. Mm. När man spelar in redan.
Utifrån att du vet vilka det är du jobbar med.
Ja.
Mm. Men den lyxen har du väl inte alltid haft, tänker jag mig?
Nej, det är inte alltid man har den lyxen. Speciellt om man jobbar med jättestora amerikanska tv-serier så här, då får man ju inte vara inblandad efter arbetet på något sätt överhuvudtaget. Mm. Då ligger det verkligen i händerna på någon annan.
Mm. Och det antar jag också är ett slags press, eller? Stress kanske?
Ja, det är klart att det blir ju en besvikelse att liksom, vad som kommer med av det man har spelat in och vilken vinkel, på vilket sätt en scen är vinklad och så här. Det är ju trevligare om man hade fått vara med och bestämma mer alltid, eller vara i alla fall inte varit med och bestämma, men vara mer engagerad och sådär hela vägen. Att jobba med en regissör som Tarik till exempel, där bygger vi ju upp saker tillsammans på ett helt annat sätt. Och så jag får liksom till och med se klippningar innan det är låst och så.
Ja, och det där, för att jag menar, när man tittar på dig utifrån så känns det ju som att du har varit på väg att bygga bort den där kontrollförlusten på något sätt. Ja, men Partisan var väl ett viktigt projekt för dig, antar jag, i det att du var liksom med från scratch.
Ja.
Och nu ska du snart regissera.
Ja, jag har redan regisserat,
okay.
Men jag sitter i klipprummet.
Okay, sorry. Ja,
så filmen är inte ut ännu.
Nej, ja, men det vet jag. Ja. Men så då tänker jag mig att ju mer insyltad du blir, desto mindre chans eller risk är ju, alltså,
att jag blir besviken. Man kan ju fortfarande bli besviken på folks reaktioner av det man har gjort liksom så här. Men absolut, det känns väldigt privilegierande att få göra det faktiskt. Mm. Att inte nu, jag är ju vant med att när jag jobbar i alla fall här hemma med projekt, att vara involverad i projektet från början och så här. Nu var ju Partisan ett sånt projekt att jag var involverad hela vägen från manusarbete och inspelning och cast och allt möjligt, men jag var inte med i klipprummet, så det var nästa steg efter det för mig var att liksom faktiskt regissera själv. Så som det är ett samarbete som jag gör med Tarik till exempel, eller det känns ju också väldigt privilegierat. Där får jag ju också, jag har en tillit till honom och att det liksom blir ju det som, att det blir det som vi pratar om och så. Mm. Och då får jag ju vara med och skapa det väldigt mycket från början, och det känns också väldigt kul.
Men du är liksom inte co-producer på Boy from Heaven?
Executive producer.
Ja, du är det?
Ja.
Fan vad mäktigt. Vad betyder det?
Det får jag på Nile Hilton också.
Okej, det är ju en superfräsig titel.
Executive producent kan vara väldigt mycket.
Det är lite hur långt det är ett snöre.
Ja, lite grann. Men i både Nile Hilton och det här fallet så handlar det om en insats i filmen. Och då blir man ju per automatik executive producer.
Mm. Utöver då att vara skådespelare, så att säga.
Mm. Jag kör över på Basra. Jag tänker inte säga det. Jag nämner inte att jag har en mission att skära på Basra. Salli, och jag
det finns en, du la rätt nyligen upp en timelapse från sminket när du blev Ibrahim i Boy from Heaven.
Ja.
Hur lång tid tog det varje gång?
En timme och 40 minuter i sminket.
Okej.
Okay. Och cirka 20-25 minuter i för kostym, mm. Att få på sig kostymen.
Vad gör du med den tiden?
Sitter stilla.
Ja, det är ju det uppenbara. Men vad händer i huvudet?
Det beror på. Jag kan ju tänka på olika saker. Det beror på vad som har hänt dagen innan eller vad jag behöver tänka på. Jag utnyttjar också ganska mycket tiden till att repetera på det som vi ska spela in och så här.
Mm.
Så öva på repliker eller lyssnar på replikerna och så här. Som jag har inspelade på, eftersom det är en, just i det här fallet så var det på egyptisk arabiska, och då har jag dem inspelade av en dialektcoach för att öva på dem så att jag ska låta som en egyptier.
Just det.
Så då kunde jag passa på att göra det där.
Nu är inte jag någon expert, men du har ju tydligen fått väldigt mycket beröm av egyptier för din accent.
Ja, det stämmer. Det är väldigt kul att höra faktiskt. Det är väldigt glädjande.
Och egentligen så tänkte jag att vi skulle prata om det om en stund, men det är... Jag tänker att det är liksom lite typiskt för dig, för du verkar ha ett så språkligt storkukslugn på något sätt. Att du, så här, ja, men du lär dig svenska på 3 månader när du kommer hit som 14-åring. Du så här, ja, men okej, nu har jag fått ett gig i Danmark. Ja, men jag lär mig väl danska då. Egyptisk, arabiska bevisligen. Liksom. Varför? Alltså, tycker du att det är roligare då?
Jag tycker att det är roligt. Och, ja, roligare, absolut. Men jag har också ett intresse för språk. Jag gillar språk. Mm. Jag längtar efter att få en roll på franska, för jag vill verkligen lära mig franska. Mm. Och då är jag motiverad för att göra det. Så att, för att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det gör jag. Så det är det handlar om först och främst, ett intresse. Och så har man säkert någon slags talang för det. Alltså, ha ett öra för liksom, kunna och lätt för att lära sig språk. Liksom.
Mm, för du brukar säga att du var bra på engelska redan när du kom hit också.
Ja, det var jag.
Liksom, så språkintresset fanns från början?
Ja, absolut. Men sen var det ju också så att i Libanon där jag är född och där jag gick i skolan fram till sjuan, då lär man sig liksom engelska, hälften av ämnena man har är på engelska. Så man är så du kan väldigt mycket engelska redan vid tidig ålder. Så.
Men ser du det hos dina föräldrar också? Har de också språkare?
Alltså, de har tyvärr inte lika mycket, har inte haft lika mycket möjligheter att utbilda sig på samma sätt som jag har. Så att, min pappa började jobba jättetidigt, likadant med min mamma och sådär. Så att de har inte fått chansen att bevisa det. Mm.
Jag tänker att, alltså, jag vet inte var gränsen går, för att nu träffade jag ganska nyligen en 21-årig fransysk... Nej, alltså hon var inte 21 längre, men hon hade flyttat till Sverige när hon var 21. Mm. Och det var helt jävla omöjligt att höra att hon inte var härifrån.
Ja, det är starkt gjort, för 21 är väldigt gammalt.
Eller hur?
Ja.
Jag tänker mig att det finns något slags...
Till och med jag är 14 år. Alltså när jag kom som 14-åring är alldeles för sent egentligen.
Är det så? För jag tänkte att det ändå är liksom någonstans puberteten.
Den... Ja, men du ska helst komma runt alltså, 10 plus 1 minus, plus minus 1 eller 2 år. Då tror jag att du kan klara det. Liksom. Mm. 14 är lite på gränsen. Mm.
Men det gick ju galant för dig.
Ja, men jag har ju behövt använda språket väldigt mycket med teatern. Och så jag har ju övat väldigt mycket. Mm.
Och sen handlar det väl lite om vad man hamnar i för sammanhang. Det här har vi pratat om förut, att ja. Det var liksom viktigt för er att inte hamna på flyktingförläggning och så.
Ja,
där.
Precis. Mm.
Men när du gör typ, nu var ju det rätt länge sedan antar jag, men när du gör Star Wars-film, har du dialektcoach då också?
Jag har haft dialektcoach när jag arbetat på vissa projekt. Just i Star Wars hade vi inte det, men jag har ju det på The Wheel of Time som jag jobbar med. Som där andra säsong kommer ut, jag tror att det är någon gång i år, tror jag. Det är nog superhemligt det där när premiären är. Okay. För jag vet faktiskt inte. Och sen har jag haft det på Chernobyl. Jag har haft det på Zero Dark Thirty och Tyrant. Mm. Så vissa har jag haft det på, men inte andra.
Hur går det till då, rent faktiskt? Alltså är det du som så här, ja, men förser någon dig med?
Nej, det är både och. Alltså ibland när jag kan tycka själv att det behövs så söker jag upp det själv via filmbolaget. Men oftast så förser de den med en dialektcoach. Alltså för The Wheel of Time så är det lite mer åt det brittiska hållet. Och om jag pratar engelska så lutar det mer åt det amerikanska. Så att då har de en dialektcoach och då alla skådespelare kommer. Det är inte många. Alltså de kommer från alla möjliga ställen. Så då har man ju en brittisk dialektcoach som försöker få alla att låta någorlunda brittiska i alla fall.
Mm. Det är intressant att någon för länge sedan då antar jag har bestämt att fantasy, då ska det vara brittisk engelska.
Ja, jag vet.
Det kanske är Tolkiens fel.
Jag tror inte att det var för länge sedan det bestämdes, utan det är liksom... de senaste 10-15 åren så där, när man har liksom tänkt att det ska vara brittiska.
Ja, så är det kanske. Vet du förresten, jag älskar att jag vet det här.
Så alltså, jag är inte säker på att de originalsagan om ringen är på brittiska. Är de det?
Alltså de skrevs väl på typ 1800-talet?
Nej, alltså filmerna.
Ja. Nej, det vet inte jag heller. Sorry. Men bara det att tolken tydligen lärde sig finska för att han litade inte på den engelska översättningen av Kalevala och han ville läsa den.
Ja, han är också språkintresserad. Definitivt.
En andlig broder.
Ja.
Sen undrar jag liksom, det här säger jag också ofta när jag blir intervjuad, att jag liksom växer för varje intervju. Och du har också sagt någonstans att du blir liksom bättre för varje jobb.
Mm.
Går det att sätta ord på hur?
Jag tror att man, det handlar om att man vågar mer och mer och att man släpper kontrollen mer och mer. Och att det är det handlar om. Mer än så kan jag nog inte sätta ord på det. Sen blir du mer erfaren, du skaffar det, du testar flera saker. Så. Det är liksom trial and error. Liksom. Det är det också. Övning ger färdighet. Du lär dig helt enkelt mer saker.
Men för jag är lite nyfiken, för jag, nu liksom när jag har vältrat mig i dig så gott jag har kunnat, jag har ju sett allt jag har liksom hunnit med och kommit över.
Ja.
Det var inte allt kan jag säga. Men, för du har gjort jävligt mycket. Men då är det ju, jag har ju aldrig sett att jag inte tror på dig.
Nej, det är smickrande att du säger så.
Tack. Eller varsågod.
Tack.
Känner du själv att du brister i det någon gång? Liksom?
Nej, alltså det har väl kanske någon gång kanske i början på karriären när man kanske tyckte att man blev lite en falsk ton någonstans, men det har varit det har alltid varit målet, och jag tror nog att jag har lyckats med det ganska bra, att alltid hålla mig till trovärdigheten och att det är trovärdiga karaktärer som jag gör, absolut.
Vad behöver du för det då?
Nej, för det första så måste jag ju tro på det själv och liksom, och inte tvivla eller tveka, och sen så ska man ju bara våga lita till de tankar och lösningar som man har kommit fram till i med en viss karaktär. Sen kanske det är så att jag har lättare för det än andra, det har jag ingen aning om. Jag försöker ju känna saker som jag pratar om och hittar det när jag filmar, och om jag inte hittar det så försöker jag hitta en annan väg att göra, för att hitta en annan slags verklighet liksom, och trovärdighet från en annan vinkel. Så
för jag antar att så här, jag menar, när man filmar är det väl okej, jag antar att du har liksom koll på hela manuset, eller det kanske man inte alltid har om man gör en mindre roll, alltså så.
Jo. Du ska helst liksom verkligen kunna det ut innan och se vad filmen handlar om, för det påverkar ju också karaktären och så oftast.
Ja, men sen är det ju inte alltid kronologiskt, och att man, alltså så här, du börjar med slutet eller hur ni nu gör. Så att, och då att liksom, ja men jag gissar att om man går in i ett projekt, om det är inte världens största roll, att man så här, att det tar ett par dagar innan man hittar rätt. Liksom, eller?
Ja, det är ju lite de första dagarna är alltid så, oavsett hur stor roll du har. Därför på det sättet så är det faktiskt lättare att ha en större roll, för då har du lite mer tid på dig att komma in i det. En mindre roll, då måste du vara mycket mer väl förberedd på något sätt, även om du behöver vara det med en större roll också. Jag har ju gått igenom resan, karaktärens resa, innan jag började filma. Så jag vet ju rent intellektuellt var karaktären är någonstans när vi ska göra en scen. Så jag försöker liksom träffa den rätta tonen för den scenen, för att den ska kunna passa ihop med det som händer före och efter. Och ibland behöver man påminna sig själv genom att öppna manuset och kolla på sina anteckningar, eller bara läsa några scener innan eller några scener efter, för att veta vart man kommer ifrån och så här.
Men behöver du, för jag har förstått att det är lite olika med olika projekt så här, men behöver du en backstory på din karaktär?
Inte, alltså det behöver man ju alltid ha tänkt ut själv på något sätt liksom. Det hjälper ju absolut. Mm. Och sen behöver man också veta också en närhistoria av det som karaktären har varit med om. Och det är någonting så enkelt som att om jag sitter och dricker te här nu när jag pratar med dig, så påverkar det mig kanske på något sätt. Om jag är hungrig, jag påverkar det. Men det behöver inte ha någonting med texten som vi pratar om att göra. Mm. Och det blir ju bara dimensioner som läggs på. Det är ingenting som kommer att komma fram i scenen. Men det kommer att ge mig ett inre liv. Och öka trovärdigheten och inte göra en karaktär entonig liksom.
För nu var det faktiskt ett tag sedan jag såg Boy from Heaven, men han känns, som jag minns det, så känns ju din karaktär extremt jävla levnadstrött på något sätt. Mm. Var det någonting som kom, alltså var det uttalat eller alltså?
Den saken kommer nog utöver, det är som en samling av vad som har hänt, av allting som man har satt ihop till karaktären. Då det är så att han framkommer, det vet jag ju inte heller innan. Det är inte så att jag bestämmer innan att det ska vara på ett visst sätt. För då blir det där som man kallar för spegelskådespeleri. Att jag står framför en spegel och övar exakt hur det ska vara, sen går jag och spelar in det. Utan jag har liksom samlat ihop tankar och känslor om den karaktären. Och det sammansatt gör att han kommer fram som någon som är levnadsstrött, tung. Mm. Kläderna, håret som fladdrar åt alla håll. Det är liksom det som är för mycket med honom som människa blir ju liksom en slags trötthet.
Mm. Men, och då gör du det, antar jag, utan spegel. Men går du runt och vankar du runt på olika hotellrum och känner dig som den här gubben?
Jag vankar runt på olika hotellrum och lär mig replikerna och gör det högt och sådär. Mm. Men jag övar aldrig på exakt hur en replik ska låta själv. Därför att det handlar om, det är en kliché kanske, men det handlar inte om att agera, det handlar inte om att reagera. Så att jag måste ju veta vad du säger innan jag kan säga det. Och om det är jag som ska starta en scen, så handlar det om hur det ser ut i rummet, hur jag ska sitta. Så det handlar om. Mm. Jag måste känna, man får saker från sätt, från människor runt omkring.
Men krävs det inte ett visst mått av liksom självsäkerhet eller vad man ska säga för att hitta det lugnet?
Jo, det gör det nog. Och en självsäkerhet finns det ju. En tro på att saker och ting blir äkta. Och det måste finnas där, för det går inte. Det är alltså, en osäker skådespelare kommer aldrig vara trogen en äkta känsla. Så att det måste man verkligen vara. Och du ska heller inte sätta ansvaret, lägga över ansvaret på någon annan, som en del skådespelare kan göra. Lägga ansvaret på en motspelare eller på en kostymör eller på någonting annat, utan allting handlar ju, det ska komma från en själv på något sätt.
Mm. Liksom, vad fan, det är väl klart att jag inte var bra. Jag hade ju fel strumpor på mig.
Exakt, sådana grejer. Eller någon pratade, eller den här lampan är fel, den stör mig. Du vet, lite sådana grejer. Så. Mm. Det är klart man kan känna sådana grejer om någon trycker upp en lampa rakt i ansiktet på dig. Där jag egentligen sitter och har en scen med dig och ska se dig i ögonen och reagera på det du säger. Då blir det ju lite svårare såklart, men... Men man får ju också försöka anpassa sig lite, för det är en filminspelning. Mm. Det handlar om, och för att få de perfekta bilderna ibland så behöver vi göra det på ett litet annorlunda sätt. Och så här. Mm. Det är ju, man är ju inte i man står framför kameran, men det är ju så mycket som ska stämma ihop. Man är, bara för att man står i centrum behöver man inte vara i centrum på något sätt. Liksom. Mm. Så att det handlar om att anpassa sig.
Det låter som att du är ganska ödmjuk när du jobbar.
Ja, det skulle jag nog säga att jag... Mm.
Var det länge sedan du skällde ut någon?
Ja, det var länge sedan. Jag har gjort det, men det var länge sedan. Jag försöker, det är bara dålig energi, så att försöker undvika det. Jag har verkligen inte gjort det mycket heller, men om folk ibland inte alltså gör upprepade misstag på grund av lättja, då kan det irritera mig lite grann att man inte har lagt ner eller gett den respekt som behövs för en scen. Mm. Och det kan ha med vad som helst att göra. Liksom.
Men, och det låter ju rimligt. Men när du då har varit i registolen nu för det här, låter det som ganska stora projektet.
Ja.
Har du liksom lyckats bibehålla det här lugnet? Och...
Ännu mer faktiskt än som skådespelare, för då har jag ett större ansvar. Den energi jag sprider på sätt är ju det som hela teamet känner. Så som regissör har jag ju inte tappat någon gång. Och det är ju också, det var ju väldigt länge sedan. Alltså, så även som skådespelare har det skett kanske ett par gånger. I alla de projekten som jag har gjort. Mm. Och det är ju egentligen inte mycket med tanke på hur många filmdagar man har hunnit med.
Nej, men det förstår jag. Men, och hur var det då? Att liksom, för det är väl ditt första stora regijobb?
Ja.
Och då går du direkt på en långfilm, inte det? Lite, eller?
Vi pratade väl om självförtroendet lite innan. Ja. Varför ska jag inte göra det liksom?
Nej, det är rimligt.
Varför ska jag spendera massa tid på att göra annat när det inte behövs?
Men är du insyltad i manus? Eller?
Jag har skrivit manuset själv. Jag har kommit på storyn själv och skrivit det tillsammans. Jag har gått med storyn till en författare och sen har så har vi suttit ihop ett par veckor. Sen gjorde han en version på det som jag tog och gjorde en version på. Gav honom lite senare, sen så tog jag den som han jobbade på. Sen tog jag den och gjorde liksom den överblicken, helheten på den. Så att,
men fanns det en beställning då när ni började med det här?
Nej, det var mitt eget initiativ.
Okej.
Okay. Det som hände, det fanns en tanke och en idé. Och jag sökte upp ett bolag och frågade om de hade någon författare som kunde skriva gratis för mig. Och jag utlovade bara att det kommer att bli en film av, så får du liksom pröjsa i efterhand. Mm. Och jag var inte intresserad, och jag tror inte jag skulle vara det fortfarande, av att vara någonstans och utveckla det, utan jag ville ha ett helt färdigt manus att gå någonstans med. Mm. Och det funkade väldigt bra i det här fallet.
Och så blev det Netflix?
Ja.
Men var du runt och träffade massa olika spelare?
Nej, inte så mycket faktiskt. Jag gick ju via Warner, kom vi överens om vart vi skulle vara, och jag försöker ju liksom få ihop min tid på något sätt, och jag hade en lucka och det passade väldigt bra att göra det på Netflix. Du får hela budgeten från ett och samma ställe, och du har ju liksom en grupp människor, men det är samma, det är de som du för konversation med. Istället för att det ska vara flera olika producenter och flera aspekter i det så här. Det blir...
Mm. Ja, det verkar ju vara jobbigt med att göra film. När folk som har betalat 25 miljoner vill att den ska vara mer kommersiell.
Ja, så är det ju. Det är alltid en sån diskussion som, liksom, som man behöver ta. Och det är för att försvara sin vision gentemot det kommersiella i det. Och jag tycker alla de där algoritmerna och de där ekvationerna, de stämmer aldrig riktigt. För det är ingen som riktigt vet svaren. Så jag tycker det är alltid bättre att gå efter en vision. Mm. För att om det är en tydlig vision, så är det ju i alla fall, är vi i alla fall ärliga mot den känslan, för den är äkta. Mm. Det andra hittar vi ju på, eftersom vi bara kollar på massa tabeller. Mm. Och gissar liksom.
Vill du säga någonting om vad det är för story?
Ja, det kan jag göra. Det handlar om en man som går in på en vårdcentral och under pistolhot tvingar sin exfru att berätta var hon har gömt deras gemensamma dotter. Och sen kommer en polisman dit och så kör de genom Sverige lite grann för att träffa den här dottern och sen vidare iväg. Och det som det är ju egentligen att det är en kärlekshistoria mellan de här två. Han vill ha reda på vad det är som har gått snett mellan dem, och deras liv utvecklar sig för oss under tiden vi ser filmen. Så det är liksom en kärlekshistoria inbäddat i ett gisslandrama på något sätt. Så det är liksom som en dramathriller.
Okej. Okay. Och allt är redan inspelat?
Ja.
Blir det bra då?
Det blir skitbra.
Vad kul.
Ja. Alltså filmen känns ju absolut, det känns inte som att det är första gången av någon anledning. Mm. Men jag kan i alla fall säga att det inte är sista gången. Så känns det.
Mm.
Din kopp står på...
Det var med flit. Det är för att jag är så darrhänt så jag ställde den på sladden så att den inte ska låta så mycket.
Jaha. Mm. Är du inte rädd att den ska välta då?
Nej, det är jag inte.
Okej. Okay.
Men du är det.
Nej, inte om du inte är det.
Det är ett smoking gun. Men... och kände du någonstans att den här kärlekshistorien då, den var inte berättad?
Ja, självklart. Alltså det, min story är ju inte berättad.
Nej.
Men att hålla på och gräva, det är inte berättad på det här sättet i alla fall, som jag gör det. Eftersom, det är min vision av det. Med de skådespelarna som jag har. Så att det är ingen annan som har gjort just den här storyn med just de här skådespelarna.
Nej, det är kanske som man ska tänka.
Stället. Mm. Så är det ju liksom.
Och det är lite av en road movie, eller?
På ett sätt är det, ja, absolut.
Alltså, har du lärt dig nya saker om skådespeleri av att regissera så mycket?
Det kanske jag har gjort, men jag har inte hunnit tänka efter ännu. Så jag vet inte riktigt om jag kan svara på det, faktiskt. Jag har ju lärt mig, inte lärt mig, men jag upptäcker på något sätt hur viktigt det är och hur mycket... En riktigt bra skådespelare kan tillföra och också samtidigt att vilken typ av vägledning kanske man behöver för att komma fram till en tydlig vision är väldigt viktig, och det är inte alltid en skådespelare eftersträvar, utan man kan ju dela samma ibland bara automatiskt, men om man behöver det så är det en som regissör så ska man vara där och vägleda egentligen och visa en stark tillit till skådespelarna.
Mm. Men jag tänker mig att om du då har liksom är pappa till grundidén, du har varit otroligt insyltad i och skrivit manus själv. Mm. Nu har du regisserat på sätt själv liksom. För att jag antar att en film är ju en så komplex produktion, så att den här visionen som du en gång hade, mm. när du liksom, när det var ett frö i din hjärna bara, mm. och nu när den börjar ta form i klipprummet, mm. liksom, hur nära din vision är det och spelar det någon roll?
Nej, det spelar faktiskt ingen roll egentligen, för det är slutresultatet det handlar om. Men du kan aldrig 100% säkert veta vad det är för någonting. Men jag föreställde mig vissa scener att vara på ett visst sätt, och det är ganska nära. Framförallt slutet och slutskedet av historien är ju det. Ibland kan det ha med tur att göra. Ibland är det så att ens original tanke och originalvisionen har varit väldigt stark, och då liksom stämmer det med det. Men med resultatet. Men egentligen handlar det ju om så att man gör inte en film själv. Det gör man inte.
Just det. Mm.
Utan du har en vision, men du samlar ihop människor som gör filmen med dig. Och det är människor, väldigt begåvade människor som kommer med en väldigt massa saker själva. Och det är det som blir slutresultatet av en film. Man pratar ju om filmen själv som regissör och om sin egen vision. Så de blir ju färgade av det såklart och påverkade av det och försöker göra det bästa av den visionen som de kan. Men de tillför ju en massa saker samtidigt, och det är det som är filmen till slut.
Mm. Är det några bilder som fattas?
Som vi ska filma om? Nej.
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 Du har inte upptäckt någonting som saknas?
Nej, inte riktigt.
Det är min stora mardröm att jag ska... Nu är det väldigt långt ifrån det jag gör, men att man ska komma på liksom, när det är vinter, att fuck.
Ja.
Jag hade verkligen behövt den där vägen.
Ja, absolut. Alltså, man kunde ha önskat sig liksom någon slags insert så här, men det är ingenting som har varit extremt viktigt för att man ska kunna göra någon reshoot, och det är ganska vanligt med reshoot, så att, så nej, jag skulle faktiskt säga att det inte behövs.
Fan vad kul.
Ja, det är skitkul.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Alltså, det vi kan konstatera nu med ditt senaste liksom publika projekt då, Boy from Heaven, det är ju att det verkar gå otroligt bra rent så här festivalmässigt. Ja. Ni bara skördar den priset.
Ja, också publikt faktiskt. Den har ju egentligen bara haft premiär i Frankrike än så länge, och den har på 2 veckor setts av 260 000 människor. Så det är ju också väldigt, väldigt kul. Så vi hoppas på att det blir så också på när filmen har premiär på andra ställen i världen.
Kommer den ha det till exempel i Egypten då?
Jag tror inte den kommer släppas i Egypten.
Nej, okej. Okay. Den är för kontroversiell, eller?
Ja, det tror jag absolut.
Mm. Så att, men kom, alltså, jag vet inte, finns det liksom...
Men den är, så vad jag har hört, såld till i stort sett alla andra länder.
Liksom. Okej. Okay. För den är, det är en, jag menar, alltså folk får väl googla om de vill höra storyn, men den är ju liksom, alltså skulle den till och med kunna bli förbjuden i Egypten?
Ja, det tror jag att den är också.
Okej, okay. Uh-huh. Ja, det är på den nivån. Wow. Mm. Men,
det var nog Nile Hilton också.
Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, spelar där, jag menar, nu är du då producent uppenbarligen, men spelar det, är det viktigt för dig att många går och ser den?
Ja, det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att väldigt många går och ser allt man gör. För att du lägger ner väldigt mycket alltså arbete, och det kostar ibland också. Och då vill du ju såklart att folk ska se resultatet.
Mm. Så lite grann är du in it for the likes.
Alltid, det är väl det handlar om också. Liksom. Ofrivilligt så är det ju bekräftelsen man är ute efter. Oavsett om man är medveten om det eller inte.
Ja, jag trodde...
Alltså annars kommer man ju bara... Jag tror inte... Jag kan ju sitta här och säga att det är inte det som är drivkraften för mig. Det är inte det som driver mig. Men...
Skulle du ljuga då?
Nej, jag vet inte om jag skulle ljuga. Det skulle vara sanningen, för det är så jag känner. Mm. Men... Jag vet inte om det är den riktiga sanningen, för jag vet inte hur det är om den bekräftelsen skulle försvinna. Jag har ingen aning om hur jag ska reagera. Det är först då jag vet om det är det som är drivkraften eller inte.
Ja, för det är ju, du pratar ju om det tidigt liksom, att du, alltså det faktum att du fick en klapp på axeln, tror jag. Jag tror du använder de orden om liksom när du var tonåring och spelade teater liksom. Ja. Men jag tänker mig att, alltså, om jag bara drar en analogi till mitt liv, så kände jag liksom lite grann så här, du vet, ovärvet, alla ska lyssna på det och så vill alla komma hit och så får man göra kungen och bla bla bla. Fast i och för sig, alltså, när kungen var ju väldigt sent i min karriär i förhållandevis. Alltså någonstans, så här, först hype och sen så blir man liksom lite,
så dalar det ner lite, så här, nu gör jag en kurva, en sänka. Mm. Mm. Och sen så kanske det går upp lite igen. Och ja. Det som gör den där sänkan gör, när det, folk tycker att det är töntigt att lyssna på värvet, och så tuffar jag på ändå. Ja. Det är ju att man känner så här, ja, fast det är ju faktiskt inte för, det är inte för likesen, märker jag ju. Alltså, utan det är för att jag tycker att det är jävligt kul.
Ja. Det är ju det som är den första känslan som dyker upp igen, liksom. Mm. Att man gör ju det på grund av lust. Men jag tror att det är en stark drivkraft det där med bekräftelsen också.
Alltså, så här, jag ska ju inte sitta och ljuga för dig. Jag skulle ju inte göra det ifall jag inte tjänade pengar på det heller.
Nej,
alltså,
och skulle du göra det om du bara hade en lyssnare?
Det beror på hur förmögen den lyssnar.
Okej.
Nej, men ja, kanske inte. Å andra sidan, på ett sätt så här, jag kan vara avundsjuk på dig som har där det faktiskt är inbyggt att man så här, ja, det kanske finns undantag, men du kan inte göra samma projekt i 10 år.
Nej, nej.
Utan nej, du måste gå in och ur.
Ja, precis.
Men du, hur peppad är du på Oscarsgalan?
Sjukt peppad. Jag tycker det skulle vara jättekul om det blev så att att vi faktiskt kommer med, för det är ju en dröm såklart, och det är ett jättefint pris då som man skulle vara nominerad i, och ja, går vi hela vägen så är det ännu bättre.
Mm. Har du varit där?
Nej.
Nej.
Men, jag har varit i LA under tiden Oscars har varit, men aldrig varit på en Oscarsgala.
Nu är er, alltså du, din familj, ni är baserade i Stockholm nu.
Ja.
Men var det i LA länge, eller?
Nej, jag har alltid haft Stockholm som bas, och det har jag alltid velat ha. Jag har aldrig velat ha basen någon annanstans, men jag har spenderat väldigt mycket tid i LA, speciellt på vintrarna. Mm. Där jag tycker det är lite alltså jag älskar Sverige och jag älskar Stockholm, men januari till och med för mars tycker jag oftast är kan man leva utan.
Mm.
Eller leva någon annanstans i alla fall.
Ja, ja, men det kan jag förstå. Men som vi konstaterade för en stund sedan, du har hållit på med det här jävligt länge. Vad ser du som dina hundår?
Det är ju åren när jag flyttade från Örebro, jag var 20 år, så började jag på Wendelsbergs folkhögskola. Och sen så fram tills jag gjorde Jalla Jalla när jag var 27, då var det ju väldigt mycket tragglande, och jobbade på en fri teatergrupp som heter Teater Tamauer. Och det var ju en oerhört stor chans för mig att få göra. Men vi hade ju inte produktioner som pågick året runt, utan det var liksom en produktion om året, så jag kunde livnära mig på det kanske 3 till 6 månader. Och jag behövde göra annat under resten av tiden. Och så där. Och sen så fick jag jobb på Stadsteatern i Göteborg idag utan att ha gått scenskolan. Så det var ju väldigt kul. Och ungefär samtidigt spelade vi in i Jalla Jalla.
Mm.
Så jag skulle säga att de första hundåren är mellan 20 och 27 ungefär. När jag bodde i Göteborg.
Men hade du några andra jobb där förutom alltså teaterjobb?
Ja, jag har jobbat med på ett hem för funktionsnedsatta. Vad heter det? Och sen så har jag jobbat med att köra ut korv och liksom lasta, fylla på korv, olika korvvagnar runt om i stan.
Okay.
Jag har jobbat som teater lärare typ på någon fritids.
Mm.
Och ja, lite olika sådana sporadiska jobb.
Mm. Så du vet vad det är att ha ekonomisk ångest liksom? Och
ja, verkligen. Mm. Det har jag ju också haft mitt i. Efter Jalla Jalla och Kops så här, jag vill ju inte filma hela tiden. Så jag har jobbat mycket med teatern då, och då har jag har valt att inte vara fast på ett ställe för att hålla det öppet. Och ibland är det ju så att du kunde ha gått lite tid utan att få jobb och bara, nu måste nog nästa jobb komma för att kunna fortsätta betala hyran och så. Det har ju varit bättre de senaste 10 åren, har det ju liksom, har jag legat före så att säga. Så då har jag liksom byggt upp en buffert som är ganska bra, så då har det känts bekvämare. Och det har också känts som att jobben kommer. Man lär sig liksom att det är så.
Mm.
Och så att, men jag skulle inte säga hundår efter jalla kanske, men det var periodvis vissa tuffa perioder några år där innan 2010, alltså, så där. Men de riktiga hundåren var definitivt i Göteborg mellan 20 och 27.
Men det var ett tag sedan du var rädd för att du inte skulle kunna betala hyran, så att säga.
Ja.
Mm. Ja. Men har du, det kanske är för privat, men har du så pass att du skulle kunna skita och jobba någon mer?
Nej, det har jag inte. Nej.
Men du, jag funderar på en sak. Jag menar, nu sa du att de senaste 10 åren har du liksom rullat på med jobben.
Mm.
Samtidigt så tänker jag mig dig som en så himla mycket liksom en världsskådis. Alltså att du har liksom inte varit bara i Hollywood, utan du har liksom varvat med Europa, liksom, ja, men Nordafrika här.
Ja.
Är det ett problem för dina agenter typ?
Nej, ett problem är det ju inte. Så att man har ju... Det är ju liksom kastarna och alla som skapar projekten mer eller mindre sitter ju på specifika ställen. Det är där jobben har. Sen spelar du ju in på olika ställen. Hela världen är ju en arbetsplats egentligen.
Mm.
Så det är ju inget problem. Det är snarare ett problem nu för när jag har en familj, att du inte är lika mobil som du var innan. Liksom. Det kräver bara mer planering. Det är det här med att göra.
Okej. Okay. För att jag tänkte på det du sa, att så här, om du försvinner i 1 eller 2 år för att regissera, att du inte blir bortglömd. Men jag menar, på sätt och vis så kanske man liksom, om man är het i Hollywood, så kanske man vill se till att få ett gig till där.
Ja, nej, men det är så jag har tänkt, men jag har insett att det inte behöver vara så. Så att, och det tror jag faktiskt inte heller att det är.
Mm.
Nu har jag haft den turen att jag har kontinuerligt saker som kommer ut. Liksom,
ja. Är det tur verkligen?
Ja, tur blandad med skicklighet. Och, men du måste ha tur. Liksom. Jag är säker på att vi har missat tusentals fantastiskt begåvade människor som aldrig har fått komma fram.
Mm. Men varför har du just fått jobben då, tror du?
Det har ju som sagt, men det är en kombination av tur, envishet, tro på sig själv och skicklighet. Att kunna utnyttja de chanserna man får och så här liksom.
Mm. Har du tjatat dig till en roll?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Okay.
Jag har bara en enda gång kontaktat en regissör för att fråga om det fanns något ledigt. Och det var för De tre musketörerna med Alexander Mörka Idem.
Mm. Fick du det?
Ja.
Mm. Grattis.
Och då tänkte jag så här, varför har jag inte gjort det här oftare? För det var ju liksom mer att Alexander blev liksom så här.
Mm.
Och då tänkte jag att man kanske borde göra det här oftare liksom.
Men sen har du inte behövt, eller?
Nej.
Men hur många, alltså det kanske är supertråkig fråga, men hur många agenter har du?
2.
Okej.
Okay. Som det är nu.
En här.
Och sen är det ju vissa... alltså under agenter och assistenter, så det är ju liksom, det är ju en grupp så här på något sätt.
Mm.
Men jag har en som sköter Skandinavien och Europa kan man säga, och en i USA.
Okej. Okay. Och förser de dig med manus som de tycker, är de liksom lite gatekeepers för manus liksom?
Lite grann, och i början kan det vara så att de söker upp projekt och där vi försöker gå efter det. Nu för tiden är det mer handlar om att saker och ting kommer via dem liksom. Och så sköts det praktiska mest liksom så här.
Mm. Trivs du med dina agenter?
Ja.
Mm.
Väldigt.
De verkar göra ett hyfsat jobb.
Ja. Ja.
Du,
men framförallt så tycker jag om dem som personer, så det är bra.
Mm. Din brorsa känner ju vi till eftersom han är regissör och numera spelkille. Och antar jag fortfarande regissör.
Ja,
har du haft nytta av honom när du har jobbat med din film?
Alltså jag har ju drar ju nytta av alla människor som jag har jobbat med innan. Men när det gäller, det finns ju vissa personer som liksom är mer inblandade i det. Där jag bollar mer. Tark, en av dem, Josef, Daniel Espinosa. De kollar ju på liksom filmen också när den är under process och sådär.
Mm.
Så att... Det skulle jag säga. Men det samma gäller ju åt andra hållet också. För vi drar nytta av varandra liksom.
Mm.
Men Josef har ju gjort det väldigt mycket och är väldigt duktig, skicklig på. Och de har alla tre liksom någonting eget att tillföra. Så, här. Så att det blir ju liksom som ett gäng där man inte försöker hålla på sitt, utan man gör det tillsammans.
Mm. Fint, ja.
Mm.
Alltså, för ni är ju en stor syskonskara.
Fem. Ja, vi är sex.
Sex, förlåt. Dålig research av mig. Vad blev det av de andra?
Vi har två som är lärare, en som är sjuksköterska och en som är, vad heter det, revisor.
Det är intressant tycker jag det här, för att man, ibland sägs det ju att man liksom i en syskonskara så att man får ta den platsen som är ledig.
Mm.
Du liksom, är det så att ni som...
Jag är nummer tre i syskonskaran.
Ja, men skådiskillen var ju uppenbarligen tillräckligt ledig för att du skulle kunna claima
den. Exakt, ja. Det var väl så. Jag vet inte hur det kom, jag bara kom in i det. Det, liksom, det här med skådespelaren, det var liksom inget som var planerat. Och det är också så här, 4 år senare så började Josef latcha runt med en kamera. Det var heller ingenting som någon visste skulle komma liksom.
Mm.
Och det hade ingenting med mig att göra heller. Så att det bara råkade bli så att vi hamnade där.
Mm. Men jag tänker mig att man som... jag vet inte hur det var för dig, men när jag var barn så tänkte jag nog att det där var ett jobb som... Eller det var liksom inte, det var inte ett jobb, det var något annat. Alltså att vara skådespelare eller att rockstjärna för den delen. Mm. Det är inte killar som jag som jobbar med det.
Nej.
Men var det det? För, alltså så här, när tänkte du för första gången, tror du, att ja, men vad fan, det här skulle jag kunna jobba med?
Alltså det, när jag gick klart på gymnasiet som var, jag gick faktiskt på teknisk på Rudbecksskolan i Örebro, och för då tänkte jag fortfarande att jag skulle bli någon ingenjör eller så innan. Men jag sysslade med teatern vid sidan av, och det var där jag liksom glädjen och lusten fanns alltid. Men jag vet vid ett tillfälle när jag frågade en klasskamrat så här, jag vet inte vad jag ska göra riktigt, så här, ska jag bli skådespelare eller? Och då svarade han helt självklart bara, och han sysslade inte alls med skådespeleri eller någonting sånt. Så han bara, vad ska du annars bli? Och då, det var liksom det jag behövde på något sätt för att gå efter.
Ja, vad fint.
Ja.
Och nu sitter du här 30, ja, vad det nu blir, år.
Det blir väl, ja, fanns snart 30, ja, nej, 30 år sedan.
Ja. Ja. Och jag menar, alltså, jag ska ställa en fråga om jobbet, men själva åldrandet, är du okej med det?
Ja, det är jag faktiskt. Jag har aldrig tänkt så mycket på ålder. Så här. Nu när jag har fått mina söner så har jag blivit mycket mer medveten om det, absolut. Därför att man blir medveten om sin egen. Men jag vill vara hälsosam när jag är gammal för att hinna med. Och kunna se mina söner växa upp så mycket som möjligt.
Mm.
Så att då är jag medveten om att okej, fan, nu är det bäst att börja skärpa sig med träningen och bli lite mer hälsosam vad man äter och så här liksom. Men jag har inte haft det där som kallas för åldersnoja, har jag inte känt så mycket av.
Skönt.
Faktiskt. Ja, det är ganska skönt. Mm. För jag vet ju folk som har haft åldersnoja redan när de var 25 liksom.
Mm. Ja, den har kommit krypande. Mm. Jag är ett år yngre än du. Dock. Mm. Så att, ja. Men du, nu har jag suttit här med dig i en dryg timme, och jag ska kanske inte färga den här frågan på det sättet som jag tänkte göra nu, men vad tycker du om din röst?
Jo, men jag tycker inte det är obekvämt att lyssna på den, absolut inte, utan jag har förstått att den inger någon slags trygghet på något sätt. Så ja, om du frågar mig om jag är nöjd med den, så ja, det är jag.
Ja, vad härligt. Stor kukslugn även där på något sätt. Men vill du upp här lite ibland? För det känns som att du är väldigt så liksom, du är
låg i nivå. Nej, men det är där jag ligger liksom. Det är bara en del av min personlighet.
Du är ingen koleriker.
Nej.
Nej. Skönt. Vet du redan nu vad du vill berätta nästa gång du ska regissera?
Nej, det vet jag inte. Okay. Inte ännu. Utan jag väntar tills jag är färdig med klippningen och kommer in på mixningen och ljudläggningen innan jag sätter mig ner och börjar brainstorma på nästa idé.
Mm. Se fram emot att få se din film.
Tack.
Det känns jättespännande. Du, nu är det dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut.
Okej.
Okay. Vad tycker du är svårast med att städa badrum?
Svårast med att städa badrum är... Svårast eller jobbigast att göra?
Svårast.
Det är nog att göra rent avloppsrören.
Ja, okej.
Okay. Mm, för att det är så mycket som måste skruva loss och hålla på för att komma åt ordentligt.
Just det. Jag tycker också, jag vet inte om det är en Stockholmsgrej, men i liksom toaletten där nere så blir det ju någon jävla... Liksom, jag tror att det är kalk. Det blir liksom brunt, va?
Ja, just det.
Ja, ja. Det är jävligt svårt att få bort.
Ja, det är svårt att komma åt. Ja.
Ja. du...
Byt toalett.
Ja, jo, men jag har redan gjort det en gång. Ja. Tycker du om att gröpa ur?
Gröpa ur vadå?
Var du vill.
Nej, jag har inte tänkt på det särskilt mycket.
Nej, du har ju aldrig fått den här frågan förut. Det garanterar jag.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, men det jag tänker på med att gröpa ur kanske melon känns som väldigt...
Ja, eller kiwi fick jag en känsla av när du
sa
det.
Ja, just det. Men det ger det inget.
Nej, det ger mig ingenting.
Okej. Okay. Pest eller kolera fråga. Din svett luktar svagt av hallon eller dina hallon luktar svagt av svett?
Alltså varken eller, men jag svettas inte så mycket.
Nej, okej.
Okay. Var det svar på din fråga?
Nej.
Jag skulle välja att min svett luktar hallon.
Ja, det, jag tror att det var rätt svar. Du kommer ju framstå som supertrevlig på gymmet.
Nu förstår jag vad det är för typ av frågor du vill.
Ja, men den där var faktiskt, jag har nog aldrig ställt en pest eller kolera fråga förut. Du vaknar en dag med en superkraft. Kan baka bröd genom att knäppa med fingrarna på vänster hand. Vad är det första du bakar?
Eklär.
Eklär, ja. Mm. Kan du knäppa händerna med vänster hand?
Ja.
Visa då. Oof. Det där, jag kan ju inte det.
Nej.
Sluta skryt. Du, med det Fares, så är värvet slut för idag.
Tack för idag.
Tack själv. En röst som är svår att tröttna på, den tillhör förstås Fares Fares, en av våra hetaste skådespelare på den internationella spelplanen, och han lär ju inte kallna av Boy from Heaven. Rekordung dessutom måste det vara, vann han något slags hederspris på Stockholm Filmfestival häromdagen. Grattis även till det. Vill du ha mer av Fares Fares, då vet du vad som gäller. Att Varvet på Instagram. Ninni Westin producerar, Acast distribuerar och jag som heter Kristoffer Triumph dirigerar det som i folkmun kallas Varvet. Vi hörs om max en vecka. Tack. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!